Så. Nu är vi tillbaks igen då.
Jajamensan.
Och Danne sitter bredvid mig.
Jajamän, jag är tillbaka.
Mitt emot sitter dagens gäst som är... Ja, det har vi väntat på, Danne.
Absolut.
Ska vi hålla på den lite innan vi...
Ja, du, nämner vem det är. Tänker att låten får vara en liten fingervisning om vem det skulle kunna vara.
Ja, undra vem det kan vara. Ja, det är inte Helene Sjöholm som sitter här.
Nej.
Men vi är jätteglada att ni lyssnar som vanligt och att ni delar och sprider vår podd. Så att fler som behöver hjälp kan få hjälpen lättare och lättare för varje vecka.
Absolut. Och
det är juletider. Vi fokar väldigt mycket på barnen just nu. Att de ska ha det bra. Det är det viktigaste av allt.
Så är det.
Vi lyssnar lite här nu. Sen så släpper vi in vår gäst så småningom.
Ska jag leva som jag vill?
Ja, det är bra.
Det är fint.
Ja, det är bra.
Nu hör ni vem det är som sitter mitt emot.
Man kan inte låta bli att lägga sig i. Alltså bara höra på den texten. Jag vill känna att jag lever och att jag känner att jag har levt mitt liv. Vad är det?
Ja. Verkligen.
Ja.
Kai Pollack, välkommen till Två fyllon och en sanning.
Ja, jag är jätteglad för att få möjlighet att vara här. Jag känner mig är så tacksam att ni är här.
Ja, vi har ju blivit välkomnade här till ditt otroligt fina hus här i Stockholm.
Sundbyberg.
Mm. Det satt en jättefin skylt också ute på dörren. Så, för du ringde lite innan vi var på väg hit och så... Du förresten Jesper, vad hette han som är med dig nu igen? Ja, Daniel tänkte jag, varför är det viktigt tänkte jag. Och Daniel tänkte samma sak. Sen när vi kom så bara, det står välkomna Daniel och Jesper på dörren.
Ja.
Jättefint.
Ja, det är gott att få det.
Ja, det kändes verkligen. Och det kom jag ju ihåg som en av de mest häftiga grejerna. Vi kommer ju komma in på det, vi har ju sett det ett par gånger. Som föreläsare. Och du väljer ju alltid inför dina föreläsningar att stå och ta i hand på varenda människa som ska in och lyssna.
Ja.
Det tycker jag är helt fantastiskt.
Ja, varje människa är ju för mig så... Jag är så tacksam för varje människa som kommer. Den har ju kanske rest lång väg. Allt möjligt för att komma. Och så, jag är så tacksam. När den första människan kommer, om vi säger att det börjar 19.00, då kommer de första i allmänhet 6:30. Och jag är så tacksam för de första som kommer. Det är ett fantastiskt sätt.
Ja, men så är det. Så vi kände oss otroligt utvalda och välkomna in hit liksom, till ditt vardagsrum.
Och jag tänker så här... Alltså en eventuell inledning till det också är väl om vi spolar tillbaka bandet lite. Ungefär 20-21 år bakåt i tiden. Tänker jag bara lite kort så här.
Vad tänker du på då?
Jag tänker framförallt på något som vi pratade om innan vi tryckte igång den här studion idag. Så pratade vi om bland annat om att sluta vara offer och skylla på alla andra.
Ja.
Och ni som har lyssnat mycket vet att jag har en liten traumatisk händelse som hände mig.
Ja.
Som jag idag stolt och klart och tydligt kallar för ett andligt uppvaknande.
Ja, vad härligt.
Ja.
Ja.
Och detta är alltså, nu gör vi en lång historia kort här. Men för att komma till ämnet i sig då. Jag vaknade alltså en morgon, 5:30 ungefär, vid strandkanten. Fötterna ner i vattnet. Och det är riktigt illa. Det är nära att jag inte överlever den här gången. Då plötsligt i mitt liv så kommer det andra tankar i mitt huvud. Som inte vanligtvis var där i det tillfället i mitt liv. Tankar som var ganska solklara och rena.
Fantastiskt.
Och det är exakt det vi pratade om innan den här inspelningen drog igång. Plötsligt så insåg jag att jag hade skylt på allihop nu. Utom en person. Och det var mig själv. Det var så solklart för mig att det är dags nu. Liksom.
Vilken underbar insikt.
Kan jag ha haft någonting med att göra att jag ligger här och nu så fruktansvärt illa ute? På riktigt, det var nära ögat den här gången, den här natten. Men jag insåg givetvis det. Jag har ingen kvar att skylla på förutom den sista.
Det var underbart att höra en sådan berättelse.
Den väcktes när vi pratade innan inspelningen idag.
Ja.
Sen tog det några år till, 2 år kanske efter den morgonen. Ungefär 2 år. Så var Daniel och jag på din första föreläsning för oss då.
Ja, precis. Precis.
Något sånt måste det vara.
Ja.
För där någonstans fick jag hjälp. Och Dan fick ju... Vi gick samma behandling helt enkelt.
Ja, jag träffade ju honom i behandlingen. Den här människan, otroligt vackra och fina, stapplade ner. Det var en liten källarlokal vi satt i.
Nej, vad häftigt.
På en liten gata i Kalmar. Och sen möttes vi. Och ganska så snabbt insåg ju vi i våran behandling, den resan som vi var ute på då, att vi behöver förändra vårt liv. Det funkar inte längre. Vi kommer ha ihjäl oss själva. Då behöver ju vi hittade ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att se och livsåskåda vårt liv. På grund av mina val så har jag hamnat här. Mm. Och väldigt snabbt så, och jag vet inte vem det här kan ha varit. Kommer du ihåg det? Vem som kastade boken i händerna på oss?
Jag tror faktiskt att det är Bosse vi pratar om.
Så han lever tyvärr inte. Men tack Bosse som förmedlade.
Mm. Ni fick att välja glädje då, eller?
Yes, för min del var det den. Och sen har jag ju läst, sen gick jag tillbaka och läste att växa genom möten och började förstå att oj, det går att tänka på ett annat sätt.
Ja. Nej, men det är bara helt underbart. Ja. Det är fantastiskt. Ja.
Och sen då så blev det ju så att jag, Jeppe och 2 andra såg att det skulle dra iväg en kryssning. Och jag som ändå är här från Stockholmsområdet, jag är ju en bit utanför kan man säga, har ju åkt många sådana båtar tidigare och det har varit helt annat innehåll på de kryssningarna. Och det har varit många buler i huvudet och minnesluckor och det har varit roligt också. Men nu
förmodligen var det aldrig ditt fel heller.
Nej.
Du fick en bule.
Och Rolf, våran gamla gäst, var säkert också med på de där Finlandsfärgerna. Utav de första avsnitten vi hade så var han åkte alltid den där båten fram och tillbaka och dansade och hade kul. Men den här gången så var det alltså då Kai Pollack, Mia Törnblom och Neil Donald Walsh som på samma båt skulle vara med oss ett helt dygn och föreläsa och prata. Den här chansen får vi bara en gång.
Mm. Vad roligt.
Det var ju fler än dem, men de tre, alltså er, det var ju våra största, ska vi kalla det, andliga vägledare.
Ja.
Alltså verkligen. Mm. Det är vad det är. För mig är det.
Mm.
Så att det var ju otroligt. Bara, är det sant? Samma båt?
Ja, det är fantastiskt. Ja, det är roligt.
Och det är ju lite grann din berättelse tänker jag ju på när du berättar om den igen då.
Mm.
Alltså att det var någonting som lät annorlunda in i huvudet. Och jag vet att Neil Donald Walsh, som vi vet också du Kai gillar och har läst hans böcker.
Ja.
Alltså just de här orden, have you get enough yet?
Ja, du tänker på den filmen som gjordes om hans precis. Liv. Ja.
När man vaknade, han vaknade i soffan där och... Mm. Har du fått nog nu eller vill du ha lite mer?
det är slagkraftigt. Men det är precis. Men så är det. Det är väl en ganska bra inledning till vad vi kommer att prata om idag.
Mm. Pröva att inte vara offer.
Ja.
Pröva att vara ansvarstagande.
Mm.
Vi kan prata om alla möjliga grejer men det kan väl få vara ett rättesnör idag kan jag tycka. Det är väldigt viktigt.
Hur kommer det sig då, om jag frågar dig Kai, att det här blev liksom det du började skriva om? Liksom, för det har ju nått otroligt många som tar till sig det här budskapet. Du sa att nej, men jag är ingen guru, men du har ju blivit där för många ändå. Hur hanterar man det, eller hur har det blivit så?
Nej, det är ju samma resa, fast jag inte hamnade i en rännsten. Jag kunde väl kanske ha fått hjärtinfarkt istället eller något annat. Va? Mm. Men jag upptäckte ju, alltså ni vet att jag är filmregissör och har jobbat med att göra film sedan jag var 30 år. Och jag upptäckte ju, och en del film har ju blivit fått väldigt fina priser och allt möjligt. Men vad man inte vet är att jag upptäckte att jag i så många situationer när jag jobbat med andra människor har blivit irriterad, störd, ledsen eller förbannad på andra människor. För att jag inte har fått det där resultatet som man så gärna ville ha. Va? Mm. Och jag var ju uppfostrad och lärd att alltid skylla det jag kände på de andra. Så om jag blev irriterad eller förbannad så berodde det på den andra personen. Mm. Och inte på mig. Så vill säga, jag var offer, men det hade jag aldrig fattat. Men så gör jag den här filmen Älska mig, som handlar om en 14-årig flicka, och den har primär samma natt som de mördade Olof Palme. Och jag hade satsat hela mitt liv liksom på den där filmen, va? Och så det kommer ju inte många människor, för att de inte läge att gå på premiärer och gå på bio. Allt handlade om mordet på Olof Palme. Så jag var ganska långt nere. Låg inte i rännstenen som du sa, men jag var ganska långt nere. Ni skulle inte känt igen mig om ni såg bilder om mig. Då åkte jag till en workshop i USA. Och det intressanta var att jag kom dit på natten. Och du hade fått instruktioner att du ska gå till den kåken där. Och där ska du gå in och där finns ditt rum. Mm. Och jag kom ju där och var 17, alltså vad är det någonstans? Och jag var där borta och så går jag in i den där korridoren. Kommer till mitt rum, nummer si och så. På den väggen, på den dörren, så finns det en handgjord lapp. Står, welcome Kai. Och den lappen glömmer jag aldrig. Den känslan jag hade i det ögonblicket. Fan, äntligen. Då här ska jag vara. Ja. Och den workshopen är ju den bästa workshopen. Det var precis vad jag behövde. Hur många gånger hade jag inte sagt han gör mig så förbannad. Mm. Eller hon gör mig så ledsen. Och för dem var det glasklart. Hur kan någon annan göra dig förbannad? Mm. Det är ju du själv som gör dig förbannad på grund av hur du väljer att tänka om det den andra säger och gör. Mm. Va? Det var en ny värld. Mm. Det var ett uppvaknande för mig. Jag är då 48 år. Jag är 85 år nu. Men det var ett uppvaknande utan like. Jag kommer att åka dit många gånger. Min fru och jag åkte dit på två kurser också. Alltså det är en veckolånga workshops. Intensiva, men det handlar egentligen bara om att pröva lära sig sluta skylla på de andra. Mm. Ja. Och även i relationer. Ja. Ja, men hur många har man inte i en relation sagt, nu känner jag så här och det beror på dig. Mm. Det var inte möjligt där. Du har ansvar för dina känslor och du har tolkat det här. Mm. Och det är du som har ansvar hur du valde att tolka. En annan person skulle stå här och tycka synd och vara hjälpsam istället och allt möjligt. Mm. Hela tiden ansvaret kom tillbaka. Mm. Och där fanns apropå boken Ett bättre liv som ligger här på bordet framför mig. Mm. Men där fanns en mening som jag skriver om i första kapitlet. Mm. För det var en lärare där som sa, när du blir irriterad och förbannad, störd av att det händer någonting där ute eller en annan person säger eller gör något, så pröva att förstå innehållet i de här 8 orden. Och det var, du är endast påverkad av dina egna tankar. Och jag fattar ingenting. Jag fattar absolut ingenting. Ja, det är sant. Jag åkte tillbaka med den här lappen. You are only affected by your own thoughts. Du är endast påverkad. Och jag läser den där fram och tillbaka. Men vadå? Jag var ju påverkad av det här hemska som hände, att de sköt Olof Palme just när min film skulle vara, och de där jobbiga personerna i filmteamet som inte gjorde sitt jobb. Jag satt fast till dess att jag faktiskt på sätt och vis, att jag prövade stoppa in ordet som du väljer att tänka. Du är endast påverkad av de tankar som du själv väljer att tänka. Och då började någonting hända. Det var helt så märkligt, så inte klokt. Det är sant. Vad som än händer. Var sjutton någon kör in i bilen här ute. Och, ja, det som påverkar det är ju hur du väljer att tänka om det. En del personer väljer att tänka vad bra att jag har försäkring. En annan, för andra tänker som fan, vilken jävel, vad är han? Och så vidare. Det var hela tiden tillbaka till att här i cockpit var jag som styrde hur jag kände. Och då kom ju den stora insikten som man skriver om i de två första delarna i den här boken. Den består ju av 7 delar, alltså Ett bättre liv heter boken. Men den stora insikten, det var jag som valde att tänka. Det var jag som valde att tolka vad hon sa. Och då får jag ju massa känslor, för jag valde att tolka hon sa det. Att hon sa det, va? Mm. Men en annan person skulle valt att tolka det hon sa på ett helt annat sätt och få helt andra känslor. Och då kommer insikten, om man får tänka att Tommy 17, för ingen hade lärt mig detta. Du väljer dina egna känslor. Och ingen hade någonsin lärt mig det. Så det var att börja om. Att börja i småskolan helt enkelt. Den känsla jag har just nu, den känsla jag känner just nu, är en vald känsla. Och vad det betyder är att när jag får in det, så är det världens, gud, plötsligt så är ju jag som är kapten i mitt eget liv. Jag kan vara jätteledsen, jag kan vara jätteirriterad, men du har faktiskt valt att tolka de händelserna så att du känner det. Okej, du får vara irriterad, men du kan pröva att tolka på ett annat sätt. Pröva, tänk, gör det.
Ja, men och det är ju, jag bara sitter och njuter och får lyssna på det. Men jag känner ju igen mig så otroligt mycket när jag började min resa och det här kom till mig. Liksom att, vänta, du bär själv ansvaret i hur du väljer att tolka saker. Och det här. Och dels den här brottades jag med, det var ju en befrielse och shit, jag kan faktiskt välja. Jag har rodrat, jag styr mitt liv åt den riktningen som jag vill. Samtidigt så vet jag att det återkom i början lite mer sällan nu för tiden, även om vi, som vi sa innan, vi är inga gurus och helgon. Nej. Vi blir offer varje dag ibland ändå. Ja. Men just det här att, fan, när jag var arg på någon som hade, jag kommer inte ihåg några exempel nu, men det här var i början på min resa. Ja. Och jag var ursinnig på någonting. Mm. Och sen slog mig tanken, fan, nu har jag valt det här. Ja. Och då blev jag arg på dig och på dig, Kai, och på tolvstegsprogrammet som vi hade börjat praktisera. Alltså, får jag inte ens varje längre?
Nej, precis. Alltså, jag tänker så här också. Vi pratar om att inte vara några gurus. För det, jag fyller verkligen i det.
Det är viktigt för mig att säga. Ja. Jag är ingen guru. Nej, och det finns kanske några på jorden som är det, va? Som
möjligt. Eventuellt.
Men jag får öva varje dag. Nej, men det har blivit, vad som, det har ju blivit sant för mig. Det är sant för mig. Att Kai, du väljer dina känslor. Och håll i dig, håll i dig. Det är så lätt att bli offer.
Men och det jag tänker så här, som jag är ute efter lite, det är ju så här, det jag verkligen gillar i, sa jag också här innan vi satte igång, men du lägger ju upp väldigt fina, briljanta videos på Instagram också. Så in och följ, ni som inte följer. Där du pratar i den här videon då om tacksamhet just.
Ja.
Som eventuellt är bland den mest bästa medicinen mot offerrollen, skulle jag säga. Ja, en av de bästa medicinerna. Men du pratar framförallt om just det här att det här är ju inget man kan testa på i en vecka och sen inte känna att det funkar liksom, utan man måste testa detta hela tiden. Man måste resten öva. Av livet skulle jag vilja säga.
Jag säger det i den där videon. Okej, du måste börja, håll på ett år.
Ja.
Så kommer du upptäcka att du har förändrat sinnet. Plötsligt så går det bara och sitter på tunnelbanan eller bussen eller var den är och bara känner tacksamhet. Plötsligt helt av sig själv.
Ja.
Och det, alltså det finns ju en grej. Det är, allt det där har jag lärt mig på det här stället, på den här workshopen i USA. Det vill säga, det märkliga, du kan inte uppleva olyckliga känslor samtidigt som du väljer att vara fokuserad på tacksamhet. Nej. Det går inte att känna de två känslorna på samtidigt. Alltså jag har ju lärt mig någonting av Nelson Mandela. Han sitter över 27 år på den här ön Robben Island. Och han kommer ut och är utan bitterhet.
Ja.
Och här är ju, vad femtan, hur har det, vad har? Och, han, och jag, i hans självbiografi så säger han det. De åren var vårt universitet. Mm. Alltså han och hans medfångare. Vi lärde oss och tränade att tänka som att inte vara offer. Mm. Och hur gick det till då? Och det finns en mening där som jag själv måste använda, inte varje dag, men med jämna mellanrum, när jag själv hamnar i en situation där jag tycker, oh vad dumma de andra är. Han beskriver ju, han hamnar ju i oerhört kränkande situationer med de här vakterna. Och för att kunna fortsätta att inte stanna kvar och vara offer, så prövar han, så har han denna sättet att tänka. Jag prövar nu att hitta en ny tanke om de här händelsen där, kränkningen, som gör att det känns bättre. Och egentligen är det hela innehållet i den här, du är endast påverkad av dina egna tankar. Han har fullständigt fattat det. Om jag nu prövar att ändra andra tankar, då kommer jag få andra känslor. Så han, jag prövar nu, och jag har använt det när jag har misslyckats med andra människor. Jag har haft någon, tycker man, åh nej, man ligger sömnlös för 17 och så vidare med en annan människa. Jag prövar nu att tänka en tanke om den här mannen, personen och den här situationen som gör att det känns bättre. Och det går kanske inte direkt för att man är så sur på den där personen. Men jag prövar, om man, det är bara att fortsätta, jag prövar nu att tänka en tanke om den här personen som gör att det känns bättre. Och man hittar en tanke som gör att det känns bättre. Och man slutar att vara offer.
Jag har ju ett erkännande att komma med här då.
Ja. Vem går du och ältar?
Nej, det är kanske, kan det vara 3 dagar sedan.
Ja.
I Liljeholmen, hemma hos min stora syster.
Ja.
Där mina 2 barn, 6 och 4, och min mamma och hennes man. Och sen då min syster och hennes familj.
Ja.
Vi ska ut och åka pulka. Apropå att inte vara någon guru. Och jag har övat på det här ganska många gånger då. Och ändra mitt liv och så vidare och så vidare.
Ja, det är bra.
Ja. Och det här är en sån klockrent typisk exempel ur vardagslivet. Man ska ut och åka pulka. Ni vet vad det innebär, ni som har småbarn också. Här kan vi öva liksom. Jag har inte riktigt den inställningen där och då att jag ska öva just nu.
Nej.
Utan jag tänker, nu ska vi ut och åka pulka.
Ja.
Och hon har en väldigt liten hall, min syster. 2 kvadratmeter ungefär. På något märkligt, magiskt, mirakulöst sätt så tänker hela min familj, allihop, att vi ska stå där inne samtidigt och klä på oss. Och de bara kommer en efter en. Och närmare och närmare. Och jag står någonstans mitten med mina små barn. Ska klä på dem sina overaller.
Ursäkta, varför tycker man det är så roligt? Ja, men det är roligt.
Det är roligt.
En rolig filmscen du berättar.
Ja. Det är. Men jag vill bara säga, finalen kommer.
Ja.
Mitt i allt detta.
Ja.
Mitt mående och mina känslor här inne. Ja, ungefär så. Det börjar liksom stiga mig uppåt. Det börjar ryka lite ur mina öron. Då plötsligt går ytterdörren upp. Då kommer min mammas man med all sin packning från Örebro för att han åkt lite senare. Och ska prompt langa över barnens huvud till min syster. Här är min resväska. Bla bla bla. Jag står dåligt med bilen där ute. Och jag brinner av. Måste vi ta detta nu?
Ja, jag förstår det.
Och, ja, men det gick inte riktigt hem då, min varningssignal där.
Nej.
Utan det kom ännu mer.
Ja.
Och då brann det.
Ja.
Jag sa inte allt som jag tänkte säga. Jag lyckades klippa orden hyfsat bra. Ja. Men alltså där är det.
Nej, så mycket snabbt. Bra. Mycket bra exempel.
Ja. Ja. Jag tror att det gick på 5 minuter allt det här.
Alla beskrev. Människor har hamnat i en sån situation.
Ja.
Och gör det förmodligen nu dagligen också.
Ja.
Och det är därför vi skrattar. För att vi kan ju så väl känna igen oss i den här situationen.
Ja, det är helt okej. Ja.
Det är ju så. Men återigen, jag tycker det fina i det är ju att förstå att jag är en människa.
Mm. Det är gulligt. Mm.
Jag övar fortfarande.
Ja, jag gör man ju.
20 år senare eller vad det nu är. Liksom.
Mm.
Och jag failar fortfarande.
Mm. Mm. Absolut, det gör vi. Det gör vi.
Men ja, jag bara tycker det är viktigt. Det är ett sånt vardagligt exempel.
Alla som lever i relationer hamnar i situationer där man plötsligt tycker att den andra på olika sätt borde skärpa sig.
Ja, ja, ja.
Eller vad den är.
Förlåt den. Hela min kära älskade familj för att jag gjorde så här häromkvällen.
Problemet ligger inte utanför dig. Det är ju den stora insikten. Problemet ligger inte utanför dig.
Mm.
Problemet finns i mig.
Mm.
Hur jag ännu inte har lärt mig att tänka. Eller vad det än är. Va?
Mm.
Så är det.
Mm.
Men du kommer träna dig. Och du kommer bli lite bättre nästa gång.
Så är det ju.
Och det jag tänker att jag ska få in det lite grann till våran podds ämne. Då, till det här med alkoholism eller med beroende överlag oavsett vilket beroende man har. Men lite drivkraften i att vara fast i ett beroende, vilket det nu än är ju just att välja att vara ett offer. Ja. För att får jag vara ett offer så är det ju inte mitt fel att jag dricker, att jag drogar, att jag äter för mycket. Precis. Det är ju det som är själva. Så därav tycker jag ju att ditt budskap gifter sig så väldigt bra med det vi försöker inpränta i då de som väljer att gå i behandling hos oss, men även i oss själva från början här, att göra om det där helomslaget, att sluta vara offer, att börja se min egen del. Det var ju nyckeln i att försöka hitta en nykterhet som började fungera och att välja glädje då, som den där boken som kom till mig först då heter. Att för min del var ju det livsviktigt. Jag måste ju ha roligt om jag ska vara nykter.
Ja, det är jättebra. Underbart.
Och
våga att det är helt okej att ha roligt. Och du är värd att ha roligt. Och det är det bästa som finns att ha roligt.
För jag hade ju en självkänsla som var katastrof vid det här laget.
Mm.
När jag tittade mig i spegeln så var det ju inte vilken fantastisk, underbart, härlig människa jag ser i mina egna ögon och ger mig själv en stor kram. Det var ju sånt som jag fick börja träna på sen. För när jag förstod det att jag måste ju lära mig tycka om mig själv. Och om jag lyckas med det så har jag liksom sått ett frö till att kunna ändra mitt liv.
Ja, det är ju det.
Men det var ju mycket självhat såklart, för man hade ställt till det också i de här relationerna. Men att just slippa den här äckliga, blöta koftan.
Den stora insikten du kommer, att jag kommer tänka på när du berättar, när jag hör dig berätta, det är ju det. Om jag har den här, du sa att om jag inte kan tycka om mig själv, om jag inte älskar mig själv.
Mm.
Eller många människor tycker ju, jag är inte okej som jag är. Jag duger inte, jag är inte bra som jag är. Det är ju en negativ och hämmande tanke som jag har om mig själv.
Mm.
Den bromsar mig i allting. Insikten är, ingen annan än jag kan göra det jobbet att ändra den tanken.
Nej.
andra människor kan uppmuntra mig och säga bra och vi stöder det och allt möjligt. Men ingen annan än jag måste ta det klivet, steget att ändra till jag är helt okej som är. Och jag gör så gott jag kan just nu med det jag gör. Med en god vilja och så vidare. Alltså den tanken you are not good enough, du är inte okej som det är, du duger. Det är ju förödande. Den är inte sann för det första, för ingen människa föddes med den tanken. Ingen barn föds med tanken du är inte okej. Eller?
Nej.
Utan den las ju på mig som barn. Mm. Då jag var värnlös så att säga. Men jag måste inte leva vidare. Den tanken är, det var för mig var det en jätte, det var första workshopen också. Därför jag hade ju också fick jag uppleva det. Vi hade en jättelik övning där man letade efter den djupaste personliga tanken jag har om mig själv. Och det var ju plötsligt så upptäckte jag det. Fast jag då har fått priser och filmregissörer eller vad som. Djupaste tanken om mig var I'm not good enough. Jag är inte okej som jag är. Det är ju fruktansvärt.
Ja.
Och så får jag på den insikten får jag verktyg att se att det är inte sant. Den las på dig när någonstans mellan 0 och 7 år eller i skolan där.
Mm.
Och det är ju en insikt utan like.
Mm.
Att kunna börja leva med jag är helt okej.
Mm.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Och det,
och det gäller varenda människa.
Ja.
Du är helt okej. Okay. Ja.
Och jag är ju också helt övertygad om att människorna som man har i sin omgivning som är kanske nedklankande, bittra, ofta väljer offret, tycker att alla borde dra åt helvete, att ja, men du vet, har hela det här paketet. Kanske den lite mer grandiosa människan som tycker att så, eller som omgivningen ser att han är störst, bäst och vackrast. Jag är ju helt övertygad om att den självbilden i en sån person har just det där, I'm not good enough.
Absolut.
Och absolut. Därför har behovet av att trycka ni är inte heller tillräckligt bra.
Exakt.
För man inte kan hantera sig
till. Det är den djupa orsaken. Ja. Faktiskt till att man håller på att trycka ner andra människor och så vidare.
Ja.
Det är sant. Det var en jätteinsikt för mig att upptäcka. Jag hade trosatsen I'm not good enough. Good enough. Och att det gick att ändra.
Ja.
Och det var ett arbete och hur, vad som händer när jag då kan leva med jag är helt okej okay som mig. Allt satt i huvudet.
Ja. Nej, men det är ju ja, men snacka om så här vägskäl.
Ja, det var ja, just det.
Och det tänkte vi ska komma in på lite grann också på en film som du släpper 2004.
Ja.
Och vi hörde ju ledmotivet i början.
Ja, just det. Så som i himlen tänker du på.
Exakt, exakt. Ja, ja. Som jag var ju såg den 2 eller 3 gånger på bio. Det är nog den enda film jag har sett flera gånger på bio. Och det var ju den enda filmen tror jag som har gått i Sverige där folk bara sitter kvar.
Ja.
Inte för att sången går igen, tror jag. Delvis där för att den är helt fantastisk, men också för att man är ganska tagen av, av hela budskapet i den filmen. Och den förmedlar ju så otroligt mycket. Så ni som inte har sett den, ni som är lite den yngre generationen lyssnare då, gå in på filmarkiv och se Så som i himlen. Men jag tänker ju på rollkaraktären Lena. Som spelas av Frida Hallgren. Och jag berättade innan här också att strax efter jag hade sett den här filmen så var jag med familjen ute och reser på tåg och möter henne i en tågkupé. Man kan ju bli kändis starstruck, i alla fall när jag var i den åldern, det kan man fortfarande bli. Men just när jag mötte den så var det inte Frida Hallgren jag mötte för att det var en skådespelare, utan det var ju liksom rollkaraktären Lena jag mötte. Som i filmen, för min del så är ju hon någon form av Jesus gestalt.
Ja,
så,
och, jag har fattat. Hon är så att säga kärlek, ren kärlek i allting.
Ja, ja. Och det jag tycker också är så snyggt, nu har inte jag något personligen emot kyrkan eller religion, alltså sådär, det hör inte hemma här, men det har ju någonstans funnits en historiskt drag från kristendomen och många andra religioner också, att vi ska leva i skuld, du har syndat, du har gjort fel och liksom hennes på något sätt då upplopp mot hela det här systemet. Och det är ju lite grann det som kanske har präglat både dig och mig, Kai, och Jesper i våran uppväxt. Att vi har fått den här självbilden av att I'm not good enough.
Ja.
Det ligger i jantelagen, du ska inte tro att du är någonting.
Ja, ja.
Det, pengar växer inte på träd. Alltså, vi har ju alla bombarderats med sanningar om oss själva i uppväxten. Och jag tycker ju den rollkaraktären på något sätt frigör allting det där.
Ja, vad bra. Det är skönt.
Tror jag det.
Hur har ni upplevt det här nya boken jag har skrivit, Ett bättre liv?
Då kommer vi till nästa erkännande här nu. Ser du fliken där?
Nej, jag ser inte. Ja, men
ja. Jag har kommit en bit in.
Ja, det är väl bra det.
Ja.
Det har ju kommit så långt. Ja, men jag vet inte om jag skriver väl nästan det, men jag har kanske två kapitel första året.
Jag känner igen den också mycket. Det är ju mycket påminnelse som jag faktiskt har känt. De här verktygen har rostat lite för mig. Jag får erkänna det och få ett litet nytt uppvaknande igen. Att fasen, det här ska jag vässa till lite. Och det fina är ju just det att det går ju när jag vill så kan jag börja öva igen.
Ja, det kan man.
Om jag har tappat verktygen någonstans.
Ja, det är bra.
Och det är ju jättemycket det vi pratar om idag. Det är offer och att bryta det. Ett sätt att tysta egot står det här på den här sidan exempelvis.
Ja, just det.
Där kommer det igen då. Det är omöjligt att vara tacksam och samtidigt uppleva olycka.
Ja, det är sant. Fantastiskt. Det är märkligt alltså.
Ja.
Apropå
den raden, det är omöjligt att vara tacksam och samtidigt uppleva olycka. Så är det inte så jättelänge sedan, ett halvår sedan kanske, så sa jag precis de orden till en klient som inte blev så glad på mig.
Nej, det gör det.
Men ja. Det var ingen fara. Men han blev lite provocerad. Han ville nog inte erkänna det, men han sa, jo, det kan man visst det. Jag kan vara det. Försökte, hur gör du då? Kan du ge ett exempel? Då blev det lite krångligt att förklara det då, men det är mycket sådana ju som utmanar hela tiden. Jag väljer att kalla det egot, hela den här burken inom mig som har offerrollen, som har att jag inte duger, som har alla de här negativa ingredienserna i sig. Offerrollen är en av dem.
Som vill ha bekräftelse.
Ja.
Se mig. Jag tänker det var den som träffade dig. Det är ju ganska roligt ändå att det lät ju när du beskrev det. Jag skrattade inombords lite grann, men när du ska släppa den här filmen då, älskar mig.
Ja, precis.
Och sen går Palme och blir skjuten. Ja, det var ju nästan mer synd om dig än familjen Palme då.
Ja.
Ja. Och men på tal om egot liksom, här har det blivit en tragedi för en hel nation.
Bra exempel.
Men på något sätt så hittar man ju alltid, det är fan mer synd om mig. Och precis som alkoholisten kan göra till jul, den som har blivit full och den som har super ner sig och ställt till, barnen gråter.
Ja.
Men den hittar ju ett sätt att ja, det var ju mig det var synd om.
Ja, det är intressant.
Det är ju det.
En till grej som jag reflekterar mycket över när jag läser och sådär. Och som alltid med dig får jag nog lov att säga, jag återkommer till det också. Kan jag bli mer lycklig, står det här?
Ja.
Frågetecken. Och det är ju så här, igen då. Om det nu är så att jag kan bli det,
ja,
då vill jag åtminstone veta hur ska jag göra då?
Ja.
Och boken är proppfull med sådana övningar.
Det. Mm.
Och det är ju nästan det är återkommande tanke också. Jag översätter den så här istället och det är snarlikt. Du kan vara hur nykter du vill eller hur tolvstegsarbetad du vill och påläst och duktig och allt det där, men i slutet av dagen handlar det om hur vill jag må liksom.
Ja, det är den stora grejen.
Ja.
Det är verkligen det. Stora djupa insikten är ju att jag kan påverka hur jag mår.
Ja.
Det beror inte på de andra igen och igen. Jag kan påverka hur jag mår.
Ja.
Fantastiskt.
Ja.
Och det är det jag måste säga om den här boken och om dina andra böcker, tidigare böcker, just att det är så ofta korta, enkla, handfasta kapitel. Liksom det är verkligen lätt att börra träna, och du uppmanar ju alltid till det också. Lägg nu ifrån dig boken, ta ett djupt andetag. För annars är det ju många som nu vill, det är ju lite inne att vara hälsosam och yoga och meditera. Ja. Och mycket för att man kanske nu, man ska provocera lite grann, kunna skriva i sin Instagram uppdatering att nu har jag yogat, nu har jag mediterat. Alltså det blir ytterligare ett sätt att skaffa mig lite bekräftelse. Men just att öva på de här sakerna handlar ju om, för min egen skull, att faktiskt försöka landa ett budskap.
Ja, ja.
Inte ta hem den till frugan. Du, jag har hittat en bra bok. Jag har tänkt att du ska börja tänka på ett nytt sätt.
Det är jag som ska gå kursen, inte de andra.
Ja.
Och det är jag som vinner på att gå kursen. Det är jag som vinner på att öva och lära mig. Och allt handlar ju om att träna sitt sätt att tänka. Det handlar om det. Jag kan träna mitt sätt att tänka så att jag kan träna mig att tänka tankar som ger mig energi och skapar, känner mening och möjligheter. Jag kan träna mig också att låta bli och tänka tankar som sänker mig. Du är inte bra, du duger inte. Jag kan träna mig också där. Varje tanke ger mig, fyller mig ju med energi.
Men du kom ju också in på ett spår där nyss. Jag ska ta och lyfta fram den också. Vi pratade faktiskt om det här lite innan. När man lär om ett sätt att tänka, och vi pratar ju, temat idag är det här, så här, hur väljer jag att inte vara ett offer?
Ja.
Så kommer vi ju möta på människor, jag gör det varje vecka, som har varit med om fruktansvärda saker, de som har varit med om både övergrepp, misshandel och fruktansvärda saker.
Ja,
och där kan man ju bli alltså väldigt så här provocerad i att här kommer du och bara säga att det bara väljer glädje, och man känner att man kanske har stampat in med en fot någonstans att ja, den här människan är ju faktiskt väldigt synd om, det här är ju ett verkligt offer.
Ja, självklart, någon som är sönderslagen eller har varit utsatt för övergrepp och så vidare är ju i den stunden ett offer för händelser. Och frågan är hur länge den människan ska fortsätta leva som offer. Att inte se att det finns en möjlighet. Det finns ju en mening, och den står ju faktiskt i boken Ett bättre liv, som är ordagrant från Nelson Mandela. Han säger, det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Exakt. Vilket ju är helt sant. Hur jävla hopplöst jag än är, så finns det ingen situation som är så hemskt att du inte kan faktiskt hitta och välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Det vill säga, det finns en möjlighet.
Exakt. Och jag skulle komma till det också. Att man träffar många som har jobbat med behandling som på något sätt har lyckats vända sitt liv.
Okej. Okay.
De kommer ju ofta att säga tack för att jag blev vägledd till att sluta behöva vara offer för det här. Även om man har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, så tror jag de jag ser kommer vidare är de som lyckas. Att även om såklart jag bredvid den här personen fasen, vilken situation du har varit med, alltså det här med medlidande och empati och ett stort hjärta för någon, kan gå hand i hand med att försöka hjälpa någon att sluta se sig själv som det i alla fall.
Absolut.
Så att, ja, jag tycker att det går hand i hand, men det är en viktig del att belysa, för vi kan ju ibland bli lite blamade sådär. Här kommer ni och bara säger att...
Precis.
Men det är en viktig del att kunna bryta oavsett vad man är med om. För det är många som jag märker som förstör hela sitt liv, som har supit i 30, 40, 50 år på grund av att det här hände mig när jag var 18 liksom. Och det är ju förkastligt att man ska...
Oerhört tragiskt, det är naturligtvis den. Som hon sjunger där. Det är nu som livet är ditt.
Ja.
Du har fått en stund på jorden.
Ja.
Det finns en möjlighet ju. Att ändra sina tankar. Att komma med nya tankar. Den möjligheten finns.
Ja. Verkligen, verkligen.
nu började faktiskt bli lite dags för en avslutning. Lagom till låten nämndes här precis. Ja. Innan vi helt och hållet går på ett avslutsåsätt så skulle jag bara säga om vi, jag tänkte faktiskt återigen på Neil Donald Walsh mitt i allt här nu.
Ja.
Han sa där och då på båten som vi alla tre var på,
ja.
Så sa han, tror jag, i början av sin föreläsning där att på svenska då, glöm inte bort att påminna mig sen att jag har meddelandet till er från Gud. Det är fem ord, sa han. Då blev det var ju smart knep sådär. Ja, det vill vi veta.
Och då, vad är de fem ord?
Ja, så att man ju väntade där hela då. Så bara, nu, ni har väl inte glömt nu, sa han i slutet av föreläsningen, ja. Att jag skulle påminna er. Ja. Det viktigaste Gud då, som han upplever Gud hade att säga oss, är you got me all wrong. Alltså, ni har missförstått mig.
Ja, absolut. Det är jag övertygad om helt att enkelt. Han har gjort.
Ja.
Helt sant.
Och han följde upp det med orden what would love do now?
Exakt. Det är väldigt bra.
Mm. Ställa sig den frågan och sen ta till sig svaret som kommer. I varje situation. Liten ja, som stor. Alltså, och handla därefter.
Det är sant.
Då kommer du också se en förändring i livet.
Ja, det är sant.
Men om jag då fick använda mig av hans ord så tänkte jag om Daniel får säga några slutord och Kai får säga de sista orden för dagens avsnitt.
Nej, men jag vill bara så här, tacka dig Kai för att du har varit en stor och viktig pelare i min stora förändring i mitt liv. Med Jesper också, såklart.
Det är roligt.
Men, och jätteroligt att få träffa dig och höra dig berätta om de här sakerna som ligger oss varmt om hjärtat.
Ja, för mig, som jag sa till er, för mig är ni ju hjältar. Ni är ju hjältar för mig. Alltså det ni gör, alltså, som för att lyfta och hjälpa, skapa nya tankar. Så det är jag som är tacksam för att jag får vara här. Fantastiskt. Och apropå det här som du berättade om Neil Donald Walsh, det finns ju den. Hur lär jag ut kärlek i den här situationen? Och det klarar man banne mig inte alltid.
Nej.
Men ibland så klarar man det. Hur lär jag ut kärleken? Och det är alltså det, så att ha den i kompassen som hjälper att styra. Det är bra. Ja, jättefint.
Så är det.
Tack för att ni finns.
Tack allihop för att ni lyssnar. Nu ska vi lyssna. Tack ska ni ha.
Tack ska ni ha. Fantastiskt. Fantastiskt.